Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Jag tittade på pokalen och de som jag inte hade något sådär större minne av samlade jag i kartonger och sen så alla inspelade matcher man hade på VHS. Allting till soptippen, återvinning. Bara brännbart och metallskrot.
Och så kommer den här rörande Mendelsen som är någonting alldeles märkligt. Där han flyger fram.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det!
Måste fram på nät och bara Frölander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom taggig, medioker och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotbollen, hängmatch Väsunnamo 2-1.
Starkt välkomna till Sveriges mest inaktuella sportpodd, Snett inåt bakåt med Marcus Leifby. Vi sitter på ett SJ-tåg. Vart är vi på väg, Marcus? Vart är vi nu förresten?
Just nu är vi i Ove Kindvalls Norrköping.
Mm-hmm. Då tänker man på Sleipner, Vita Hästen.
Richard Rauge, Pernilla Wiberg. Café Norrköping.
Vi är på väg söderut mot dina trakter egentligen. Vi ska träffa Magnus Larsson, tidigare tennisspelare då.
Numera bosatt i Värend.
Ja.
Socken.
Men från Olofström från början då?
Mm, som inte är Småland. Det är lätt att tro att Olofström är Småland, men det är faktiskt Blekinge.
Ja.
Precis på andra sidan länsgränsen.
Ja.
Mitt i ingenstans.
Varför åker vi träffa Magnus Larsson egentligen?
För att vi finner honom intressant.
Ja.
Han var ju en del av det svenska tennisundret som vi är så fascinerade av. Tog ju vid lite efter Mats Wilander, Edberg-eran.
Precis.
Kokade ihop lite deras karriärer. Jag brukar tänka så här. Vi hade Björn Borg. Jag är lite för liten fortfarande för att inte komma ihåg Björn Borg.
Ja.
Men även
om 10-15 år så
minns
kanske
honom väldigt väl.
Ja.
Sen så kom ju Mats Wilander och Stefan Edberg. Två småländska grabbar. Firade stora triumfer när jag var liten. Och fick mig att tänka att fan, jag skulle kunna bli som dem.
Mm.
Sen kom ju generationen efteråt kan man väl säga med Magnus Larsson, Magnus Gustafsson, Jonas Björkman, Niklas Kulti. Och där hade man ju växt till sig lite och insåg att det var för sent att bli som dem. Men då kunde man istället tänka, fan, det hade ju kunnat vara.
Ja, så får man hitta den vägen ut istället. Mm.
Ja, men sen gillar vi också att Magnus Larsson har efter karriären slagit ner sina bopålar i Småland där han äger och driver en servicebutik ute på Hovshaga, en stadsdel i Växjö. Som vi är lite nyfikna på också. Hoppas vi att vi ska få en rundvandring där.
Det är ju faktiskt därför vi åker och hälsar på honom. För att vi vet att han köpte då en servicebutik av Ludde Pung.
Ludvig Ernsson.
Ludvig Ernsson. Ja. På fyllan utanför pizzeria Napoli då i Växjö.
Mm.
Och det var ju det då som föranledde egentligen den här resan. Och för att vi också verkar vara så att Magnus Larsson är en härlig prick. Så är det också.
Mange.
Jag tror han är en Mange eller?
Ja, det tror jag.
Ja. han hade ju en tendens, Magnus Larsson, att alltid se ut sådär som att han bara hade precis stigit upp ur sängen, tänkte du på. Han hade såhär, alltid lite rufsigt hår, lite stor och lunsig sådär. Jag tror han är 1,93 då, så en ganska stor figur liksom. Tung baslinjespelare, bra på grus, högerhänt.
En utpräglad baslinjespelare skulle man kunna säga.
Ja, ska man kunna säga så. Han ska också ha varit väldigt tankspridd, Magnus Larsson. Det är jag väldigt svag för också. Vid ett tillfälle så, han hade precis vunnit en turnering. Så gick han in i en telefonkiosk, han så ringer sin farsa och berättar när han kom hem. Då hittar han i den här telefonkiosken en plånbok med massa pengar i. Och så tänker han, fan, vad, ja men den här ska jag naturligtvis lämna in. Glömmer då i samma andetag sin egen plånbok in i den telefonkiosken. Och upptäcker när han sitter på flyget då efteråt. I den här plånboken då har han också vinnarchecken då från den här turneringen. Så han har över $2,000 då i rescheck. Men det där kan jag göra mig lite svag, att han inte är en sån här, du vet. Det känns som att han inte är en sån idrottare, du vet. Så man frågar honom, när visste du att du skulle bli tennisspelare? Du kommer inte få det här målmedvetna svaret. Jag visste det när jag var 10 och tränade medvetet för att absolut nå toppen. Den bilden har inte alls som Magnus Larsson. Han verkar snarare ha någon slags lite motvillighet i sig. En idrottare som egentligen vill hålla på med andra lite, vet, som vi varit inne och pratat om tidigare.
Den ofrivilliga tennisspelaren.
Ja, lite till hållet så.
Vi ska ju snart få svar, men jag gissar att han i ungdomsåren, i Olofström, i Holjeby, som man sa innan man började säga Olofström, spelade både fotboll och hockey. Det är ett utpräglat hockeynäste, Olofström. Jag har varit i Olofström på ishockey många gånger. Ni minns säkert spelare som Randy Edmonds, kanadicken, som var där. Transatlanten, som var Olofströms IK. Och även en spelare som heter Tero Koskela, har ju sitt ursprung därifrån. Spelade i Stålhallen. Ja. Bra namn på en hockeyarena, tycker jag.
Ja, det är inget jävla Falcon alkoholfri arena, inte. Helvete vad fint det är utanför fönstret nu, Marcus.
Är det pappersbruket du tänker på där?
Ja. Det som har gjort Magnus Larssons legacy, det är väl den stora vinsten i Grand Slam Cup i Olympiahalle i München då. Grand Slam Cup är ju alltså inte en Grand Slam-turnering, utan var ju en, den arrangeras ju inte på ATP-touren då, som är den spelarstyrda organisationen då. Utan det var ju ett försök av en annan intresseorganisation att skapa en stor tävling. Då kallade man den för Grand Slam Cup, och så hade man den i München i Olympiahalle. Och så hade man en fruktansvärt stor prissumma för att försöka locka då de stora spelarna dit. Den vinner Magnus Larsson 1994 och vinner då alltså $1,5 miljoner i prispengar.
Minns det väldigt tydligt just... Det blev stora rubriker. Stor turneringsseger, och framförallt lyfte man segerchecken. Hur stor den var.
Men den var ju alltså $1,5 miljoner 94 är fan en slant alltså, så det är inte så jävla konstigt kanske.
Vad stod dollarn i 94? Hade inte kronan stärkts lite där efter fotbolls-VM? I USA.
Det var guldmyntfot på den tiden också. Alltså, rankad 10 i världen som bäst. Typ 26a i dubbel också. Jag verkar tycka om att spela dubbel också. Vad har jag fått en känsla av när
jag... tror att det kommer från att han har idrottat i lagsammanhang tidigare.
Ja.
Han gillade också att spela Davis Cup med Sverige. Trivdes oerhört bra att resa tillsammans med andra pojkar i tennisåren. Det gör man ju.
Ja.
Det är ju något visst med det.
Han var också med i den stora, alltså i Davis Cup 1997, det stora träningsoverallsmästerskapet där Carl-Axel Hageskog gick runt och prasslade i en jävligt stiv träningsoverall. För övrigt så driver han ju en någon slags tennisföretag ihop med Carl-Axel Hageskog nu i Växjö, och Stefan Edberg också.
En academy eller något sånt där?
Ja, det heter typ Ready Play Tennis eller något sånt där.
Och samma år som han vinner Grand Slam Cup vinner han ju också Davis Cup med Sverige. Med Sverige slår Ryssland i Moskva.
Just det.
Och vi har varit inne på det tidigare, men vi kan nämna det igen. Det är ett fantastiskt svenskt idrottsår 1993. Ja.
Inte bara i tennisen. Det är vi ju bra 94. Jo, men så är han ju en av de många Magnusarna som vi har haft i tennisen då. Magnus Gustafsson, Magnus Larsson, Magnus Norman, Magnus
Wislander,
Magnus Edberg och
Magnus Järryd.
Du, jag tänkte såhär, lyssnarna behöver inte vara med oss nu hela tågresan här nu.
Nej, vi ska ju via Mjölby och Nässjö och Alvesta och sådär. Kanske blir lite långtråkigt.
Så jag tänkte de skulle kunna få, vi har ju ett lite insomnat stående segment som var det här Jag mötte Lassie som vi hade i början av höstsäsongen.
Otroligt fint.
Alltså. Otroligt fint. Det går ju till på det viset att ni lyssnare får skicka in korta små möten med svenska idrottsstjärnor. Och det finns inga krav på att det ska finnas någon riktig superpoäng med mötet, utan vi vill bara ha en ögonblicksbild. Ett litet möte med en svensk gammal idrottsman eller kvinna som ni får berätta för oss. Och vi kallar det för Jag möter Lassie. Och skickar man in ett sånt som vi tycker är tillräckligt mysigt för att vi ska ha med det i programmet, så får man också en slips ur Lars-Gunnar Björklunds slips. Så det är också ett sätt att försöka nypa en slips. Och nu när vi är på väg ner mot Växjötrakten så tänkte jag att vi skulle passa på att bjuda på en Lassie som just har lite österkoppling då. Så medan ni...
Och Ölandskoppling faktiskt. Så att både Magnus Larsson och Andreas Ravelli som ju har varit med i vår podd har ju sommarställe på Öland.
Så att medan vi tuggar räls här söderut i Sverige så kan väl ni lyssna lite på ett stilla möte med Andreas Ravelli. Och
min pappa sitter och kollar på fotboll. Min mamma väntar mig, så jag är i magen just då. Men pappa sitter och kollar på fotboll och det är Öster som spelar. En viss Thomas Svensson är tränare för Öster och han har mittfältaren Andreas Ravelli som han ivrigt hejar på vid sidan. Ta honom Andreas! Släpp inte honom Andreas! Det är din Andreas! Och det tyckte pappa var så fint namn av någon anledning, eller om han tyckte det var roligt. Det förtäljer inte historien, men han vände sig i alla fall till mamma och säger att om det blir en pojk så ska han heta Andreas. Och i december så kom jag och jag fick heta Andreas. Tänk om jag egentligen spåra fram historien till maj 2007. När jag har varit iväg på en backpackresa och på väg hem så mellanlandar vi i Paris. På samma plan hem från Paris så hoppar även Andreas Ravelli på. Och jag tänker att det här är inte varje dag man får chans att träffa den som man har fått namn ifrån. Så jag tar och bygger upp lite mod och så går jag fram till honom och presenterar mig och berättar historien hur jag fick namnet. Han tittar bara egentligen storökt och med en tappad haka och säger, men vad är det du säger? Det kan inte vara sant. Och jag får väl påpeka att jo, det är faktiskt sant. Och efter vi snackat några minuter till så får jag hans visitkort. Han jobbar för tillfället då just då på, som försäljningschef på Hästens Sänga. Så att jag får hans visitkort och säger, då säger han också, ja, är det någonting du någonsin behöver så är det bara ringa.
Ja, då är vi äntligen framme. Höll på att gå och ta tåget. Höll på att missa avfarten i Alvesta då. Och sen så tog vi då kopplat tåg till Växjö. Träffat Magnus Larsson äntligen. Käkat lite lunch med honom. Mm. Härligt i Växjö. Hur mår du Magnus?
Jag mår jättebra. Ja. Tack.
Själva. Jo, jävligt bra. Vi vill ju ner till din servicebutik.
Yes.
Vi har ingen bil. Kan du få skjuts?
Ja, jag har en massa skit i bilen. Men fan, lite skit till får vi plats, eller hur?
Ja.
Du köpte butiken av Ludvig Jansson utanför Pizzeria Napoli.
Ja, han och hans brorsa Niklas.
Ja. Är vi nära där själva affären?
Ja, vi är rätt nära Pizzeria Napoli. Det är ju en
rak Ravelli utspark. Det var inte så ofta. Men
nej, så det var nära. Så nej, det var 2008.
Jag hade lagt av. Jag hade som inget riktigt att göra. Jag hade varit lite tränare och sådär. Så ute med en kompis Pelle då. Fästa till det lite och du vet, blir lite sent och onyktigt och så träffar vi Ludde som vi känner sen innan också givetvis. En gammal Österspelare som gjorde väl mål på 75% av gångerna bollen rörde huvudet och sen så 0% när de rörde fötterna. Då sa han att fan, jag ska sälja min butik bara i förbikommande. Och jag och Pelle tittar på varandra, fan den ska vi köpa. Så vi ringde till en tredje kompis dagen efter och fasen, är vi inte lite sugna på detta?
Ja.
Jo för fan, ja, det är klart vi är. På den vägen är det. Så vi köpte butiken på fyllan kan man väl nästan säga.
Aldrig känt ett så stort begär över att besöka en servicebutik som jag gör nu.
Den heter MMP och det är Magnus Pelle och...
Magnus Per.
Per?
Magnus, Pelle. Ja, Pelle.
Ja.
Vi anlitade en byrå där för att komma på ett bra namn.
Stora Len.
Stora Len, det var två han betalt.
Ja, precis. Så, att, nej, så vi öppnade i juni, det är fan 10 och ett halvt år. Så jag jobbade heltid där faktiskt fram till 2011.
Jaha.
Sen så började, kom vi gå med ett nytt tennisprojekt i Växjö. Ja, precis. Och då blev det så att jag slutade där. Men fortfarande delägare.
Ja.
Men jag är väldigt, väldigt passiv.
Och vad jobbigast? Sluta med tennisen eller lägga ner heltidsjobbet i servicebutiken?
Jag var färdig, jävligt färdig med båda faktiskt.
Okay.
Tennisen var jag som vrak sista åren. Mm. Jag var trött på precis allt. Kroppen föll isär och då trillade huvudet isär. Spelet, absolut. Jag var så dålig på slutet så att jag som gick inte längre.
2003 va?
2003, ja precis. Så att jag var i Kibiscayne, Miami och spelade. Jag hade som inte någon tanke på att lägga av. Så. Jag skulle möta en kille som jag som inte kunde stava till namnet på. Visste inte vem det var. Hade 6-2-5-2 och förlorade. Och efter matchen så var jag inte ens förbannad. Så in i omklädningsrummet sa jag till min tränare Stefan och Simonsson. Som jag hade han och Kalle Hagesog som tränare. Så bara, nej nu slutar jag, nu lägger jag av. Ut på South Beach och tog en fest där innan man skulle flyga hem dagen efter. Pratade inte om tennis någonting och sen så flög vi hem dagen efter. När vi träffas, eller när vi ska säga hej då på Kastrup. Så sa Stefan, men då ses vi på torsdag för vi skulle åka ner till Monte Carlo och träna. Nej men fan jag la av igår, sa han. Jaha. Ja men vi hörs på onsdag i alla fall då. Så att så hade vi sett att detta var kanske på fredag veckan innan då. Men vi hörs på onsdagskvällen och sen så på onsdag ringde jag och sa att jag har bokat av biljetterna, jag har lagt av. På den vägen var det.
Så inte så, det var liksom inte sentimentalt och...
Nej, det var bara... Så första jag gjorde var att jag kom hem, tog fram en massa, samlade på sig en massa pokaler.
Ja.
Tittade på pokalerna och de som jag inte hade något sådär större minne av samlade jag i kartonger och sen så alla inspelade matcher man hade på VHS.
Uh-huh.
Allting till soptippen, återvinning. Bara brännbart och metallskrot.
Åh, helvete.
Så jag hade kvar kanske 6 pokaler och 0 matcher.
Uh-huh. Och då slängde du den där prassliga vita träningsobranden som du hade i Davis Cup 97 också, eller?
Nej, jag tror den är på en vind, ett vindsförråd någonstans i Växjö.
Är det sant?
Så som jag inte har besökt sedan jag flyttade från den fastigheten.
Aha.
Så den finns nog tillsammans med en jävla massa andra prassliga obrader.
Ja.
Men jag har inte sett dem, jag vågar inte veta vilket skick de är faktiskt. Men de finns.
Ja. Om du får fatt i den så du
är gärna ta
en tuschpenna och prassla upp den till Stockholm.
Ja, absolut. Jag får dra i några trådar där, men jag vill inte väcka den björnen som sover för att jag har inte betalat hyra i den fastigheten eller för det förrådet på 20 år. Så jag får bryta mig in.
Nu är vi nere i ett bilgarage och då är det... Och här står en fin bil.
Ja, precis. Tyvärr inte den.
Ready Play Tennis Academy, just det.
Precis.
Ska se, får vi in oss i den här då? Ja, här var mycket bröte.
Ja. Känner du att få plats där?
Ja, det blir svårt.
Jag kan prova.
Ja, men det ska nog fan funka va?
Ja, det var precis då efter DC 94. Då ska jag köpa julklappar till syrans nyfödda. Så jag är på i någon affär där, då hade jag inte lägg med mig att jag skulle betala med kort. Där var ju mycket löpsedlar om, i och med att jag vann i München och DC och sådär. Då fick Tommy gå god för att kreditkortet var i mitt namn.
Tommy Svensson,
ja. Jag kände mig lite obekväm i situationen längst fram i kassan och det är 50 i kö, vet du.
Men Tommy Svensson är betrodd så han kan...
Ja, precis. Det var bättre att vara förbundskapten i fotbollen och spela tennis.
Men du slår mig inte som en sån så här som var så här supermålmedveten och en träningsnarkoman som bara till varje pris ville bli absolut bäst, eller har jag fått fel bild av dig då?
Nej, det fanns någon som tränade mer, men jag tränade mycket. Det gjorde jag. Man kan säga att när jag var i Växjö så körde jag, vi ser att man snittar 4-4,5 timmar om dagen. Måndag till lördag förmiddag. Sen tog jag ledigt lördag lunch till söndag lunch.
Då kollade jag tips extra med mina polare. Käkade en pizza eller umgicks med familjen eller i vilken status man var i. Och sen så tog man söndag förmiddag off och sen så träffades jag och Kalle söndag lunch. Och så körde man kanske 2,5 timme på söndagen. Vi säger att man kör 2,5 timme på lördagen, 2,5 timme på söndagen. Och sen så var det då kanske då, beroende på vilken fas man var i, men man 4 till 5 timmar om dagen. Jag vet när jag läste Colting hade kollat lite på Elfsborg de tränar. Och så jag tror fotboll och hockeyspelare, de tränar ju så jävla lite. Eller lagspelare. De är ändå heltidsspelare, som Jonas skrev. Att, är de rädda för att ta ut sig eller vill de bara kortsiktigt se att de är i toppform så att de inte är förslitningar så att de åker spela fullt. Men man måste nog våga tänja på gränserna. Mm. Och där tror jag att tennisspelarna tränar klart mest av alla. Skidåkarna snackar om, vad säger de? De tränar 1200 timmar om året. Fan, det gör vi på ett halvår. Men på riktigt.
Vem är den sämsta tennisspelaren som har gått längst på minst talang, så att säga?
Ja, det är nog fan jag.
Den gamla lägenheten.
Ja, precis. Där bodde jag. Vi är så Vintervägen i Växjö, för er som kan den delen bra. Här bodde jag ju fram tills 97, 98 kanske. Så när vi vann DC-finalen i Göteborg mot USA 97 så hyrde jag en bil, jag och min sambo. Hyrde en bil från Göteborg hem här, parkerade. Åkte upp till Teleborg slott för en mottagning från kommunen. För det var jag, Björkman och Kalle Hageskog som var kapten. Festade där och sen så går vi hem och lägger oss på natten. Sen vaknar min sambo. Magnus, det är någon som skjuter i toaletten, sa han. Jag tittade på honom och var lite så här uvaken av 5 på morgonen. Och sa, ja visst, sant. Hur mycket drack du egentligen, ungefär så här va? Och sen en kvart senare ringer en kompis med som är polis. Är du vaken, sa han? Ja, nu. Har du gjort en bil i Göteborg med, jag vet inte vad det var för märke för bilen. Ja, det har jag gjort. Ja, titta ut genom sovrumsfönster. Den har sprängts i luften. Så det var någon som hade sprängt bilen helt enkelt. Så då blev man lite, fan, är det mig de har velat spränga? När sattes bomben på i Göteborg? Har den varit på hela resan? Eller är det någon som bara har rullat under en dynamit på kvällen på väg hem? Det vet vi inte än idag.
Ja, så är det så.
Men bilen var helt, det var ett sådär stort hål.
Så det kan ha varit ett attentatsförsök? Det vet vi inte.
De tror inte det. Alltså, hade det varit min bil så hade man varit lite skraj.
Men det var alltså en bilbomb?
Ja, alltså de tror att det var någon som hade lagt en dynamit under. Men inget som är klart.
Det kan vara Michael Stich.
Nu är vi framme.
Marcus, glöm inte sätta på den. Och så muppen här.
Den var inte muppen på förra gången. Det är du som lyssnar, du måste ju säga till.
Ja, du kan trycka på micken måste du kunna klara av, Marcus.
Servicebutiken.
Yes. Bingavägen 1.
Reklam.
Precis. Så det är många som tror att jag äger en mack då, inklusive ni lite. Men här är ju macken på denna sidan, pumparna. Sen här går ju någonstans gränsen och sen så är vår butik här.
Ja.
Så vi har ju ingenting med den att göra.
Det finns ju bensinpump i anslutning till den här lokalen.
Absolut, det är vår granne. Pizzerian på andra sidan är också i anslutning. Men vi äger inte den heller.
Nej. Då har vi rätt ut ägandeförhållarna på mackarna.
Ja, precis. När man har varit här och handlat nu. Det kan man ju ha varit mycket i Växjö mina dagar ju. Köpt lite snask.
Snus, ja. Kanske?
Snus och snask.
Ja.
Mm. Nu går vi in.
Ja, då går vi in.
Lösgodis, hela grejen.
Oj, så här ska det lukta i en riktigt bra servicebutik.
Ja, det är fritt att ta. Ja. Det är lite svinn får man räkna med.
Har du kokosstänger? Det har jag inte ätit på 20 år.
Nej, det är dags.
Hallå.
Där är den andra, Mange.
Tjena, Mange.
Hallå, Mange.
Vi gör en liten intervju här med din kollega.
Ja, det tycker jag.
Håll en lite, ska bara ta en kokofant här.
Ja, all right. Då kommer man in, lägger sitt stryktips. Och...
Ja, vad man vill.
Flex-tv på.
Ja, det är precis. Det är ju sånt man slutade kolla på text-tv. Alltså...
Ja, det var en text-tv.
Ja, herregud.
Minns du när du såg dig själv första gången på text-tv? Var det stort?
Ja, men det var ju en aha-upplevelse av otroliga mått.
Ja.
Så det text-tv är ju som... Vad man följde, målservice och sånt där. Ja. Jag vet när man spelade... När man spelade utanför Europa då, när man följde hockey och så, ja, att, ja. Det var ju
rider in med hem till kompisar. Uh-huh. Att de får kolla på text-tv och informera och så här, va. Ibland så ringer man hem från USA, ringer man till Gunnarsson, så satt han på matchen i Olofström och kommenterade live i 2,5 timmar. Tänkade den telefonkostnaden. På en hotelltelefon liksom.
Och ut redan i andra omgången. Ja, de prispengarna försvann direkt på ett samtal till Janne Gunnarsson i Stålhallen.
Ja,
strik mot Mörrum med 4-0.
Ja, då var det ju bortkastade pengar. Men när var det vinst så var det investering. Det var ju som livsglädje.
Hur mycket pengar har du lagt på telefonkostnader?
Alltså, när mobiltelefonen kom så hade man ju snitt 10 000 i månaden ungefär. Det låg på en månad och gäster. Och då var det, bara genom att snacka med tjejen eller föräldrarna, så var vanligt tugg. Men ibland så var det hotellkostnader på jävligt mycket pengar.
Hur var liksom det livet på touren så här? Gillade du det eller?
Ja, det gjorde jag ju. Det var spår, alltså, vi har varit ett gött gäng. Alltså, vi var många svenskar, vi hade skitkul ihop. Så då trivs man ju idag om man skulle vara ensam svensk. Då får man ju söka sig utåt. Men vi hade ju, varje kväll var vi ett långbord på 8-10 pers spelare på de här Grand Slam-tävlingarna och coaches. Vi hade ju långbord i som 2 timmar varje kväll och skitkul. Alltså,
sen det vilket jäkla gäng att kunna resa runt. Så det kommer ju aldrig hända igen.
Vi var ju, nej, det kommer inte göra. Vi kommer säkert få några spelare på touren på ett bra sätt. Men just när vi var 15-18 stycken på Grand Slam-tävlingar plus coacher. Så det var ju 30 stycken som var... Det var ju, jag vet, i Australien något år där vi hade ett eget omklädningsrum. Alla andra bara stack, flydde ju, fan, Swedish fucking locker room. Och så stack de och trängde ihop sig 90 stycken i ett ungefär, så var vi 25 i vårt.
Swedish fucking locker room.
Ja, precis. Oh, the fucking Swedes are here again. Nej, men det var kul bara. Det var skitkul. Vi drog ju jävligt jämnt. Sen umgås man mer med vissa och mindre med andra, men det var inte så att man... tomväga, utan alla kunde sitta bredvid alla.
Ja.
Och det var även i DC, eller om det var på touren, så att vi hade riktigt kul faktiskt. Sen givetvis, går det bra så är det ännu roligare. Men gick det inte så bra så man blev peppad, och om jag hade någon svacka och förlorade massa matcher så tränar jag med de som går bra, så ja. Känner jag att fan, jag slår han på träning, då borde jag ju med liksom vara med snart. Så att,
Vi satt ju på tåget här och spekulerade lite. Jag var lite inne på att du kommer från en fotbolls- och hockeybakgrund också där nere i Olofström.
Inte fotboll. Så?
Inte fotboll?
Nej. Alltså, jag kollade fotboll. Alltså, min pappa tog mig till Mjällby då i slutet på 80-talet när bröderna Andersson och Fleming och Frank Worthington och det gänget sålde till mål, Bengt. Hoppas du hör detta. Så satt i sommaren med att kolla i Schmalry på OIF fotboll i division 4-5.
Och spelar du inte heller?
Nej, jag spelade ett år tror jag, när jag var kanske 7-8 år kanske jag gick i OIF, eller det gjorde jag. Men sen var det hockey och tennis. Jag hade inte tid med något annat heller. Jag spelade hockey fram till jag var 5, precis vid TV-pucken där. Jag var med något förläge till TV-pucken. Inte säkert att jag hade kommit med, och då är Blekinge ganska... Inte den högsta kvaliteten, men tennisen tog mer tid. Jag tyckte nog hockey var lika roligt. Jag är nog mer lagspelare än individuellt. Jag tyckte det var kul, jättekul med hockey.
Vad gjorde dina föräldrar? Var det någon som jobbade på
Volvo?
Volvo.
Pappa Volvo. Mamma började på Volvo, men läste vidare så att hon slutade som revisor.
Mm. För Volvo?
Nej, faktiskt inte. Nej, inte Volvo. KPMG. Men när pappa jobbade på Volvo, han tog realexamen i Kristianstad, och sen så ringde han på den dagen och ringde till Volvo och sökte jobb. Och ja, visst, du kan börja på måndag. Ja, och sen så min fru också vill ha ett jobb. Ja, men de kan också komma. Och så ringde han till skaffa bostad till, vad nu den heter, bostadsföreningen heter. Jag behöver en trea till mig och min fru här, vi ska börja på Volvo. Ja, absolut, vi har en lägenhet till er. Sen har han ju ringt om samtalen, så ringde han till mamma då. Vill du gifta dig med mig? Så de var inte ens ihop eller något sådär, så att han fixar allting på en eftermiddag. Han ser ihop det. Nu har jag fixat jobb till dig och jag har fixat bostad till oss. Ska vi inte gifta oss och flytta ihop?
Ja, det är gamla Sverige.
Ja, verkligen.
Och så är det.
Det låter ändå som att du har lite arbetarklassbakgrund och sådär.
Ja, motsamfassan är ju knegare. Verkligen. Jättefina. De är fortfarande friska och krya som äldre, så att en fick nog ganska en bra uppväxt.
tryggt och härligt. De krävde ingenting av mig mer än att lyssna på tränaren och göra det bästa. De har aldrig lagt sig i egentligen några av mina beslut på tennisbanan. Så att, det var väldigt stöttande.
Mm.
Du vinner ju Grand Slam Cup i München, Olympiahalle. 1,5 miljoner dollar på ett bräde. Med liksom den här, de kommandes från en knegarfamilj och så. Vad har du för relation till pengar liksom? Och hur handskades du med den prissumman? Liksom?
På den tiden, alltså, jag hade ju, det var inte mina första pengar tjänade heller. Jag är fortfarande topp 20 i världen. Pengar hade jag, men alltså, då är vi framme vid Lucia 94. Veckan innan, då hade jag vunnit Davis Cup första gången, eller vi, i Moskva. Och Davis Cup var ju min dröm när jag var liten. Mitt första minne av tennisen är Kungliga Tennishallen 75. Borg och Ove, Birger Andersson och Rolf Norberg.
Bragd Birger.
Och Rolf Norberg och Berlin. Så dagen efter sa jag till min pappa att jag vill spela tennis. Så farsan gick iväg och köpte rack och så började vi spela tennis, jag och farsan och syrran. På gatan hemma, ut med ett snöre vid en återvändsgränd och målat linje och sen spela. Så det var ju min dröm. Jag ville vinna Davis Cup. Det var inte Wimbledon, det var inte US Open eller Strandbjörkspelen, utan det var Davis Cup. Så den levde fatt i mig hela tiden. Och sen, jag är ju inte rummare, sen när jag blir med i DS-laget så vet jag att vi har ett jävligt bra lag. Vi kan ju vinna detta. Som fortfarande är det inte Wimbledon i US Open, för jag tyckte inte jag var tillräckligt bra. Däremot kan jag spela enstaka jävligt bra matcher och tillsammans med ett riktigt bra lag i övrigt så finns ju alla möjligheter. Så vi ska spela i Moskva i alla fall och för att göra det lite kort så vi vinner ju där 3-0. Jag slår Kafelnikov som var rankad topp 5. Edberg slår Volkov när Jeltsin dyker upp stupfull 5-5 i femte set och vinkar till publiken och publiken buar och visslar åt honom och han tror att de jublar ungefär. Och sen Volkov fick inte in en boll efter det. Och sen så går jag in och slår Kafelnikov. Ja, precis. Så sen gick jag in och spöade Kafelnikov i 5 set. Och sen dubbeln i 5 set. Och då vet jag att jag ska möta. Att jag ska till München veckan efter, det givetvis vet jag det. Och jag vet att jag ska möta Edberg i första matchen. Och så vet jag också att jag kan nog ta en sup mer än Edberg.
Okay.
Så att försöka få mig hem så länge som möjligt på festen på Kreml då på söndagen. Då var så jag vunnit, vi är skitglada. Blev mer eller mindre onyktra. Tänkte jag, kan jag få Stefan att dricka 2 supar så kan jag dricka 6. Så ändå till min fördel ungefär. Så var det på söndagskvällen. Så jag kom till München. Jävligt. Alltså vi är slitna. Ingen sov i en sekund utan vi var ju klockan 4 ute i flygplatsen. Och alla går ju direkt från samlingsrummet så här, va? Högt i tak. Så jag, Kalle, Stefan, Jörg, man var med också tror jag. Vi åker ner till München då. Då ska jag möta Stefan antagligen på onsdagen förmodligen. Men jag är skittrött. Sliten i kroppen, lång säsong. Ja, jag förlorar väl antagligen och sen åker jag hem. Och kan inte vara nöjd med min säsong överhuvudtaget. Men lyckas snubbla in matchen mot Stefan. Och sen vidare då Agassi i andra omgången. Todd Martin i semi och Sampras i
finalen. Alltså de du slår i den turneringen.
Ja, det var ingen fusklottning. De ville verkligen bli av med mig. Vad fan gör Larsson här? Han är den som säljer klart minst biljetter. Jag är bara bort med han. Ja, precis. Ut med han.
Ja, det är bakfors med ett svin också.
Ja, precis. Och vill bara hem. Jag låg och sov. Jag vet, jag minns ingenting från den veckan. Jag låg och sov. Kalle väckte mig liksom i omklädningsrum dina matcherna. För jag var mentalt väck. Så när jag vinner den tävlingen så jag ville bara hem och fira jul. Ta det lugnt, vila någon vecka. Sen har vi bokat biljetter. Jag ska vidare till Doha annan dag jul. Så jag alltså, har jag 15 dagar. Jag hinner inte spendera så mycket pengar på de dagarna. Så att jag bara som ligga på soffan i en vecka, träffa fyra jul hemma hos min släkt. Stressa iväg och försöka köpa några julklappar utan lägg. Ja. Så Tommy Svensson får
god
för det. Och sen iväg på nästa år. Så att pengarna syns inte. De hamnar på ett konto. Nej, det hade varit skönt med ett halvår off. Eftersom köpa sin jävla bil och Rolex och gå ut och styla, men det fanns liksom varken tid eller lust eller ork, utan man bara såg upp i det man gjorde.
Men du vinner alltså i München för att du inte bryr dig så mycket?
Jag bryr mig inte det minsta. Givetvis är det skitkul att vinna, men en del känsla, jag vet hur det var efter man vann andra Matagassi och så skulle jag inte spela dagen efter tror jag det var. måste jag vara kvar här 2 dagar till? Ja. När det går som man har den här SAS-timetablen i väskan. Man bläddrar på den tiden när du kollar 11.20 ungefär. Fasen också. Kan jag inte åka hem imorgon heller. Lite åt det hållet var det.
Så den där 1,5 miljoner dollar blir lite plåster på sågen, det kan man säga.
Ja, absolut.
Vi byter av den ordinarie utsändningen för prisballen.se. Detta känner ni igen. Prisballen.se är ju en miljö där man samlar de svenska insatserna som har genererat en medalj internationellt sett i olika discipliner. Det finns på internet.
Mm, det gör det ju. Och som app.
Och du har botaniserat via internet i den här appen och hittat vad då?
Jag har hittat vad då? Jo, Henrik Harlå, och det rimmar ju. Denna friskiingstjärna som den 2 februari 2019, alltså relativt nyligen, tog ett VM-silver i Big Air då, va?
Mm-hmm.
Ja.
Vad kul. Och jag vet inte, fri... Och det var, just det, det var i X Games då, eller?
Nej, alltså X Games är något annat, om jag förstår saken rätt. Uh-huh. Där har han ju tidigare vunnit både guld och silver och guld och silver. Massa fina tävlingar där. I, ja, framförallt Big Air, men även i slopestyle. Men nu är det alltså VM Big Air då. Så att X Games är väl själva deras, det är väl deras svar på världskuppen väl, eller?
Ja, just det.
Ja.
Det var ju en på spåret fråga, en av de få som jag nailade.
Vad är X Games? Är det motsvarar det världskuppen i skidor typ, och så sa du?
Ja, det var inte frågan. Nej. Men de visade massa bilder från X Games, så skulle man gissa om det var X Games eller ja.
Och den tog du
ja. Trampa lite vatten där segmentet, känner jag rent allmänt. Men vi ska ju också ha, det kan ju vara transparent, men vi ska ju träffa Martin på huvudkontoret på onsdag, alltså samma dag som den läggs ut, det här avsnittet, ordinarie utsändningen 04.00, som jag vet att många av er klamrar er fast vid.
Ja.
Vi har ju en publik som är ganska, gillar den tablålagda ordningen. Och då kanske man ska ta upp med Martin om vi ska utveckla det här paussegmentet lite.
Mm, det skulle vi kunna göra.
Ja, vi återkommer i ärendet.
Stort grattis till Henrik Harlå. Bra jobbat. Hej!
Går vi dit så kommer vi på toaletten.
Ja, det är toaletten där. Europapallar. Jag blir fan trygg och jag ser Europapallar. Ja, kolla vad trevligt. Så här ska fan ett kontor.
Ja, det är också.
Ja.
Nej, det är inte franchisade, kan man säga.
Det här är 94 som du vinner München och du vinner DC. Sen 95 sabbar du knät i någon uppvisningsmatch i Gävle.
Foten. Jag
bröt
fibulabenet vid ankeln ungefär. Det var efter Paris. Det var generalsekreteraren i Svenska Tennisförbundet som bodde i Gävle. Han och Kalle var tajta. Så Kalle som fan, vi kan åka upp och inviga de här nya banorna där uppe. Absolut, kan jag göra. Jag kände absolut 0% för att göra det. Planet från Växjö blir inställt på morgonen. Yes, tänkte jag. Det är ett tecken av Sky som inte åker dit. Och Kalle bara, men du, vi kör bil till Jönköping och så flyger vi därifrån till Arlanda och sen så hämtar de där. Så upp dit i alla fall. Och då drog jag benet där då.
Men då har jag läst att du på ett sätt tyckte att det var lite skönt.
Det var det faktiskt. Då var jag riktigt sliten.
Mentalt?
Ja,
fysiskt.
Mentalt. Mm.
Rankar 10 bäst i Sverige också på den här tiden?
Ja, det var nog en kort tid. Ja. Så att jag behövde en paus. Sen kanske det var dumt att bryta benet för att få en paus på 9 månader. Man tappar mycket momentum och foten blev väl inte... Det tog tid innan det blev bra. Så att jag blev inte lika högt rankad efter det. Sen spelar jag fortfarande bra tennis 97-98 och så vidare. Men inte den jämnheten. Så att jag hade en jävligt skönt break den sommaren. En bra sommar, kanske inte karriärmässigt. Vi skaffade ju restaurang då, jag och Janne och en till. Det blev lite att man kanske hängde där lite för sent någon kväll också.
Någon gång då?
Någon gång, ja precis. Varannan fredag. Nej, men så att sommaren var helt underbar, var fint väder och allting. Så att man fick verkligen en paus och kunde umgås med sina vänner hemma. Bälte spel till golf och sånt. Man hankade runt där i en golfbil och halv på kryckor och så här. Och så åkte man upp till Linköping till läkaren där och få lite koll emellanåt på hur det gick då. Så att jag var väl borta i spelare Stockholm Open faktiskt alldeles för tidigt. Det var för jag var inte redo egentligen, men då så
Jag spelade två tävlingar där i slutet på året, fast kroppen var ju som inte... Jag var inte med. Jag spelade bara och slog Björkman i någon match där jag hade kramp i... Fan, till och med i öronen tror jag på slutet. Jag hade inte sprungit 100 meter på ett halvår.
Inget bra betyg för Björkman.
Nej, han var ju så nervös. Jag visste när jag slog honom i matchen att nu kommer ni aldrig kunna slå mig. Jag kan inte slå mig nu. Jag var så trött så jag kanske inte slår över bollen. Jag tänkte jag måste gå på knock. Jag måste liksom döda bollen direkt. 45 minuter max. Och då, liksom, ju hårdare jag slog, ju bättre spelar Jonas. Han var ju en väldigt bra kontingspelare. Sen orkar jag inte med armarna, bara hänger och så jag bara som försöker knuffa bollen mitt i banan och han blev lite tight. Sen så avslutade han med ett dubbelfel på matchbollen där, så att jag släpar mig fram till nätet på alla fyra ungefär. Det var inget brysselsteg.
Eller vad var det som gjorde att du var så mentalt trött? Eller nedkörd kanske är fel ord, eller kan man säga det?
Ja, det blev för mycket under lång tid. Samtidigt som jag... Det är så tudelat. Jag spelar min bästa tennis. Jag känner mig riktigt stark i kroppen. Men det var som inte... Det var roligare innan. Det var lite mer press. Jag blev vetta i Sverige. Det blev mer förfrågningar. Jag vet inte. Det var inte jag längre på något sätt. Det var som någon annan gjorde det. Jag trivdes bättre att vara bakom Stefan och Mats och de andra, men sen vet jag inte, jag kan inte svara på den idag, men jag var inte färdig med tennis, men jag behövde ett break.
Kunde du under karriären längta till att få lägga skorna på hyllan sen?
Ja, absolut, det kunde man ju. Jag fick ju gå upp fyra varje natt för att gå på varv runt sängen ungefär för ryggen öm och så vidare. Jag spelade en tävling i Hamburg på slutet av karriären, en liten tävling. Det var ju innan en DC-match. De har spelat på touren i 12 år, spelat alla största tävlingarna. Så helt plötsligt ska man spela en ganska ovärdig tävling någonstans. Man har ingen tränare med sig. Man är själv på hotellrummet. Man känner inte en spelare. Då tänker man verkligen, varför gör man detta? För? Har man tränat och slitit i 13 år på hyfsat hög nivå som man var på och sen... hamnar man här liksom. Mm. Då börjar man reflektera lite på kvällarna som att kunde man inte gjort något bättre än detta.
Mm. Telefonräkningen stiger.
Ja, de veckorna blev det lite extra. Så att nej, på ett sätt kan jag tycka det var synd att jag vann, eller att vi vann i Davis Cup så tidigt. För att när man är 24 år då ska inte drömmarna gå upp för det sen.
Nej, jag tänker så.
Det ska då gå när man är 30 kanske. För att ha det där, man kanske tappade lite drivkraft. Eller det gjorde jag. Som att fast nu har jag vunnit det som jag har velat i 19 år. Jag ska inte säga att jag blev mätt. Jag spelar fortfarande jättebra tennis efter det. Men det tar bort liksom inte så mycket mer att greppa efter. Mm. Sen vann jag ett tävling efter det. Men det var som inte betydde inte något på det sättet.
Ja, men om vi vänder på det då. Ta bort de fyra stora Grand Slam-turneringarna. Yep. Vilken är roligast och vilken kan du sakna? Sådär, att fan, det var alltid kul att åka dit för att det var rock'n'roll.
Ja, rock'n'roll.
Ja, det är kul på något sätt.
Ja, men alltså, vi spelar så sällan i Sverige. Båsa Stockholm är ju självklart, det var det man växte upp med. Båsta ännu mer för att det var ju som tennisens mecka. Man var där och spelade Kalanka Cup när man var liten och sådär. Va? Så att, annars, jag gillade tävlingarna i USA.
Cincinnati, hur är det?
Cincinnati, alltså, det bodde vi med på hela skethotell. Tävlingarna säger hade inte varit så kul om det inte hade varit att man, Jack Nicklaus hade ett par designade golfbanor på klubben. Då spelar man golf. Ja. Greenfield har man pengar på också. På tal om det. Cincinnati, Indianapolis, Long Island och sen US Open. Det var och LA innan där. Det var en fantastisk sving på sommaren.
Ja. Oh, shit.
Och sen på våren om man spelar Scottsdale, Palm Springs innan Key Biscayne, Miami.
Var det krökigt liksom?
Nej.
Nej.
Det var det inte. Långt ifrån. Men jag har varit i USA 4 veckor, jag ska åka hem.
Ja.
Man förlorar i US Open och så kan man åka hem dagen efter. Det är klart att då går man ut och tar en fest i New York.
Ja, det gör man ju.
Så är man ju hemma, så är man hemma igen 2 veckor.
Ja.
I US Open så spelar man på eftermiddagen, kvällen och hann man, så tog man flighten 22:40.
Ja. Du kunde alla flyga, så nu kan man med det flyget, ja, nu kommer med det flyget.
Ja, men vissa är ju de ställen man ska åka hem, ja. Visste man ungefär. Jo då, men det var jättekul. Mm. Det mesta, men det här sociala var ju jätteviktigt. Ja. Så det saknade man ju då när man var hemma och var skadad eller man lav. Saknar man som alla är klyschigt, det där omklädningsrumssnacket.
Ja.
Det fanns även i tennisen då?
Ja, skojar inte. Vi snackade jättemycket om det. Nej, men det var kul, det var med mycket skittugg.
Nu tycker jag så här, till och med Nadal och Federer sitter och skämtar med varandra. De är så jävla gulliga med varandra hela tiden. Alla på touren är så, och Djokovic är så avslappnad och humoristisk mot media. Så var ju inte tennisen på, tänker jag mig på, så här, med Jimmy Connors och alltså, fanns
nej,
det, liksom...
det var ju lite rötägg, rövhåll eller vad det var. Alltså, McEnroe är ju, han är ju, jag har fått han att käka falukorv med skånsk senap. Han tyckte faktiskt det var gott. McEnroe är inte uträknat elak, utan han är ju bara jävligt
passionerad.
Psykad i huvudet alltså, när han spelar. Han gör ju allt för att vinna, va?
Ja.
Connors var ju beräknande elak.
Mm.
Precis. Han var ju
pappetsidan var Connors alltså.
han var ju på ett helt annat sätt. Jag mötte Connors i en uppvisning i Texas, River Oaks Golf and Country Club 92. Han var ju hans bäst föredrag, att de var ju borta sedan länge. Så han och Borg möttes första matchen, och så skulle jag möta vinnaren. Det är på grus också, och det var inte Connors kopp te. Så jag ska möta han i alla fall, och jag vet ju att jag kommer vinna mot han. Om jag inte bryter benet ungefär. Så det är helt fullt på läktaren, den gammal jätteanrik klubb. Och George Bush, presidenten, den dåvarande presidenten, var kollad matchen. Han bor i det här området då, va? Jättefint område. Så jag möter Jimmy, och han börjar som, han märker att det går illa för honom. Så jag har kanske 6-2, 3-1, och han försöker påverka domare, publiken, mig på sitt sätt då, va? Men jag bryr mig inte, för jag är så överlägsen som jag ska vara. Och sen i alla fall i slutet på andra sätt så slår han en boll en decimeter lång, och det blir märke på gruset då, va? Linjedomaren dömer ut den, huvuddomaren inget snack, och Connors börjar tjafsa med domaren och linjedomaren, och han är en idiot och domaren är idiot, och han kan fuck himself hela det här köret. Publiken börjar som lite bu åt han till slut då. Då skriker han till George Bush då, hey Mr. President, skriker han då, helt tyst på hela läktaren. How did you see that ball, sir? George Bush ställer sig upp, iskallt. Bara ställer sig, hacklar sig. Och som 4-5 tusen. Alla bara tittar, det är som helt tyst, inte någonting. I'm sorry, Jimbo, säger han, but I agree with the umpire. The ball is out. Och Connors bara, whatever you say, Mr. President, if you say it's out. Så det var lite coolt faktiskt. Det var en ganska rolig grej. Och det är ju extremt republikanskt nere i södern där. Så att, det var ju standing ovation. Det var som, tog 3 minuter innan vi kunde börja spela. Men då hade han gett upp. Efter den bollen så hade han gett upp. Liksom det var kört.
Men då gör han det, men lite med glimt i ögat.
Det var med glimt i ögat. Han kom ju inte längre med domarna och allting. Och han började få publiken mot sig. Han var tvungen att få lite koll. Så det var med glimt i ögat. Så det var coolt. Det var ett kul minne.
Men nu bor du här i Växjö. Du har servicebutiken. Du bor i en fin lägenhet som ägs av Stefan Edberg. Du bor granne med honom.
Ja, precis.
Fanns det ingen del av dig som tänkte så här, fan, nu jag bor i en New York eller liksom...
Nej, jag slutade 2003. Då hade jag en dotter på 3 år i Växjö. Och i den vevan så började knaka lite i mitt förhållande. Och det blev ett slut att vi separerade. Och det skulle inte finnas på kartan och flytta när man har en 3-årig dotter hemma. Det hade jag kanske inte gjort ändå. Men det var som aldrig aktuellt.
Nej.
Så var nej. Nu är hon 19 snart. Så att, självgående. Men jag är kvar i veckan då.
Du verkar trivas här. Du känner dig som en människa som gillar det här också.
Ja, jag trivs i veckan. Jag tycker det är kul att åka till Stockholm en helg. Eller New York eller vad det nu är. Men Växjö är hemma. Det är nära till mina föräldrar och min syrra. Och kolla på Olsson Sik. Och jag är bara en timme bort, vet du. Nej, så jag trivs bra här, men sagt, vi håller på med lite ställe grejer på Öland, hotell, och jag har köpt ett kärnkraftverk i Norrköping.
Mm-hmm.
Så det är inte så många, det är faktiskt
om det är något man ska sluta med, så är det i alla fall inte så många som har på sitt CV att man är delägare i ett kärnkraftverk.
Ja, precis. Sluta med riktigt jävla sån här svår härdsmält.
Ja, precis. Vi har bjudit in Nordkorea, Kim Jong-un, på ett studiebesök. Se om han kanske vill köpa det, jag vet inte.
Du har alltså köpt ett kärnkraftverk?
Ja, men...
Eller investerat i det, naturligtvis.
Ja, jag har lagt pengar på det, så om det är investering eller inte. Eller det är en kul grej.
Ja, är Stefan inblandad i det?
Nej. Alltså, det, jag tror inte han hade varit aktuellt intresserad av det.
Och du har placerat i några vettiga fondportföljer, och Stefan Edberg har hjälpt dig lite, och du har fått lite råd och sådär, så att du har ändå lite sparat, eller du har inte satt spett på allt?
Ja, det mesta. Men sagt, de ligger ju i lite olika projekt. Så att lite sparat, men fasen, man ska inte dö nyfiken innan man spelar. Det var ju mycket pengar in. Men så ju mer pengar in, ju mer pengar ut. Det är så.
Mm.
Så att nu är det mindre pengar in och mindre pengar ut.
Nu verkar jag inte orolig i alla fall.
Jag ligger väl inte helt sömlös. Men det är klart, nej. Det fan, jag är för gammal för orolig nu. Nu är man 50 bast något. Så det, ska man ha kul. Ska man skörda. Nej, men man ska, det är klart att jag kan absolut inte göra vad jag vill i mitt liv. Eller jag har sagt, jag gör vad jag vill, men det behöver inte kosta så mycket att ha kul. Det tycker inte jag. Sagt, när jag är här i butiken, fast här jobbar jag inte. Jag jobbar kanske 10 dagar om året, om det är sjukdomar eller lite semester och sådär. Så hoppar jag in. Men de sköter det så bra utan mig.
Lite timanställd här kan man säga.
Ja, hoppar jag in. Jag går inte på något schema längre. Det gjorde jag i första åren. Så att, livet är fint. Solen skiner.
Ja.
Snart är golfen.
Ja, vad fint.
Du, vi ska då vidare här ikväll. Vi ska till Tingsryd som då kommer dyka upp i en annan podd. Har du varit i Tingsryd på ishockey någon gång?
Jo, ja. Jag var där en del. Jag och Jan Gunnarsson var där på... Ja, det är ju 90-talet. Olofström Tingsryd, alltså det är ju... Alla vet kanske inte geografin här nere, men det är 4 mil. Tingsryd har alltid varit storebror mot Olofström. Så jag var där med Janne några gånger och kom dit i en Olofströms IK-tröja. Det bara smalj. Man fick ju flask i huvudet. Och på riktigt. Snus bara haglade och...
Du fick en flask i huvudet?
Ja, jag har fått flask i huvudet. Ja.
Och detta var under tiden du var...
Ja,
du
var man i Slarsson.
Det var ju...
Topp 10 i världen. Inte
ja, jag var i alla fall högt rankad.
Ja.
Man kanske var lite... Man kanske hade tagit en öl innan matchen och man kanske gick förbi lite provocerat och sådär. Så kanske Olofström gjorde något mål tidigt och sådär. Så det kanske var förtjänt, jag vet inte. En flaska i huvudet är aldrig förtjänt.
Nej, det är sant. Men jag tycker att det är fint att man inte gör skillnad på folk och folk.
Ja, precis. Han ska inte tro att han kommer undan en flaska i huvudet.
Varför att han har blivit DC?
Varför att han har slagit pizza?
Jag tror faktiskt att de siktade på Janne. Jag tror de kastade fel faktiskt.
Ja, det tror jag också faktiskt.
Får vi skjuts hem nu också? Ja.
Ska vi ta matchen eller ska vi...
Ja. Så är jävligt noga att du säger tack för skjutsen. Fick jag att lära mig när jag var liten. Man ska säga, man åkte hem från pingisträningarna. Så tackar du för skjutsen, Emil.
Kan man tacka för skjutsen när du sitter som du sitter?
Jag kan säga det till lyssnarna. Jag sitter alltså i ett bord faktiskt här bak. Du har en jävla massa möbler här. De ska flyttas alltså.
Ja, det är någon som har köpt dem.
Tack för skjutsen.
Tack för skjutsen.
Okay. Helvete. Vad trevlig Magnus Larsson är. Satan.
Ja, nej, jag har lite dåligt samvete nu för att han var så jävla trevlig. Jag kände inte riktigt att jag kunde vara lika trevlig tillbaka. Jag försökte verkligen.
Ja, jag
men det gick liksom inte att komma upp i den trevlighetsgraden som Magnus Larsson höll i 3 timmar. Och vilket jävla hov han höll.
Drog han 20 historier om Janne Gunnarsson i olika ishallar.
En hel poddserie skulle kunna bli.
Skulle kunna bli en serie i Buster. Det är det som skulle kunna få Buster på benen redan. Det är så här att man, Busters bästa ritare ska nu rita en serie med Janne Gunnarsson runt de olika ishallarna. Stryk.
Det är en serie som handlar om en före detta tennisspelare som var framgångsrik på hyfsad nivå och som nu är huligan i hockey i Sverige. Janne Huligan heter det. Kommer när Buster startar om på Nikula. Nästa år.
Han har en magisk halsduk som när han tar på sig den så vinner alltid hans slag och så hamnar den i olika, på olika sätt så kommer den halsduken på villovägar och så.
Det var bra när han hade kastat en öl i ansiktet på en Rögle-supporter och så blev det tumult och polisen kom dit och Janne Gunnarsson är smart, street smart och byter kläder med folk för att då inte passa in på signalementet som förmodligen någon har lämnat.
Nej, väldigt, väldigt trevligt.
Mm.
Sen är det, vi är ju väldigt svaga för stora idrottsstjärnor som inte har liksom solat och badat sig och frossat i sin idrottskarriär utan som har kunnat ställa sig lite vid sidan om, titta på den, reflektera över vad fan är det jag håller på med, är det det här jag vill göra, hur kul är detta?
Och sen smälter man in i mängden, ja. Som vanligt jävla folk.
Ja. Han ser ut precis som vem som helst, Magnus Larsson, fast lite trevligare.
Ja, fantastiskt trevlig alltså. Undrar när man kommer träffa en person som är lika trevlig som Magnus Larsson.
Han bor nu granne då alltså med Stefan Edberg också.
Och snart Karl-Axel Hageskog som skulle flytta in i samma hus.
Ja, just det.
DC-huset som det heter.
Ja. Hur då många gånger Magnus sa DC?
I och med att jag vann i München och DC sen i DC, eller om det var på Tor. På DC då, men till DC-final så var det 11 månader. Och Davis Cup var ju min dröm när jag var liten. DC-laget, DC-match, han hade ju DC-laget också, han och Jocke. Sen har du DC så här då.
Han älskar fan DC, och det tycker vi med, för vi älskar ju också DC. Kunde inte drömma om att han skulle älska DC så mycket när han åkte på tåget ner. Jag visste att han gillade DC, för det hade jag läst. Men att han skulle känna så starkt för DC, det kunde vi i våra vildaste fantasier inte föreställa oss.
Och DC rimmer ju också kanske en av de bästa anekdoterna vi har fått idag. Och den läcker sån här historia i historien. Historien, den stora då, är ju att Magnus Larsson vinner Grand Slam Cup 94. Och den lilla historien i den historien är att han gör det på grund av att han supit ner Stefan Edberg i Kreml.
Och den lilla historien i den lilla historien är att han kan dricka mer än Stefan Edberg och ändå ser det som att han söper honom under bord. Om några timmar, Marcus, då går solen ner här över Växjö.
Mm.
Magnus Larsson studsar ner på Hemköp. Ser ut precis som vem som helst. Kanske är lite lik han som jobbar i Skärken. Har vanlig jacka på sig. Vanliga skor. Det som skiljer honom från mannen i Skärken och tanten framför honom i kön, det är att han har slagit Pete Sampras 2 gånger. Agassi, som man säger. Inte Agassi, utan Agassi. Han har spött skiten ut av Martin. Han har supit Stefan Edberg under bordet. Han har vunnit DC 2 gånger. 94-97.
Var i topp 10 i världen i tennis.
Han äger en sån här prasslig vit träningsoverall. En exakt likadan som Karl-Axel Hageskog hade 97.
Och ett kärnkraftsverk i Norrköping. Och efter Hemköp så kanske han bara kom ut på Storgatan i Växjö. Och så får han för sig att jag svänger in på MQ. Och bara testar en sån här vit Emilio-skjorta för 399. Nedsatt till 399. Så köper man. Som vem som helst.
Och så är han så där trevlig.
Glad.
Mm. Magnus Larsson.
Mange.
Mange. Nu är vi Mange. Med Magnus Larsson.
Jag tror faktiskt det.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.